Välkommen till Skånes taltidning nummer 6 2019 med utgivningsdag fredagen den 8 februari. Solen, den gick upp klockan 7.48 i morse och går ner igen 16.56. I studion Åsa Kjellman Erisi och Dodo Parikas. Och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Risken är stor för att Arbetsförmedlingens omfattande varsel gör att det blir svårare för personer med funktionsnedsättning att få hjälp.
Det statliga företaget Samhall fortsätter att nyanställa. Liksom förra året ska 1000 personer anställas under året.
Nu börjar Malmö Open, ett av världens största parasportevenemang, men i årets upplaga blir det färre synskadade som tävlar i färre grenar.
Herrlandslaget i goalball blev årets lag på Parasportgalan i Stockholm.
Left more. Get it back to the cross to the left. Go on, left.
Ja, blind förare fick köra bil på legendarisk bana.
Dåtida och nutida ljud berättar historien om Simrishamn, när Österlens museum gör en ljudguide.
Oro för att det som fungerar bra blir sämre, men också förhoppningar om mer insyn. Några åsikter som kommit fram när flytten av ansvaret för ledarhundsverksamheten granskas.
Ska seende skådespelare spela blinda? I två aktuella tv-serier behandlar man frågan olika.
Och så har vi ett ljudligt vardagstips som handlar om ledfyrar.
Öppnat och stängt med ett telefonsällskap och jättepantmaskin.
Och så en annons om syntolkad teater.
Evenemangstips med teatervisning och fotbollsföredrag.
Och kalendern med synunder och skräckopera bland annat.
Anslagstavlan med meddelanden, inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och idag delar hela Skåne på lokaltavlan. Och allra sist redaktionsrutan.
I förra veckan kom beskedet att Arbetsförmedlingen varslar 4500 av sina anställda, eller var tredje anställd. Orsaken är minskade statliga anslag, och ute på Arbetsförmedlingens kontor är oron stor, dels för de egna jobben, men också för att grupper som behöver extra stöd, däribland personer med funktionsnedsättningar, kommer att få svårare att få hjälp. Cecilia Holmqvist är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Ystad.
Det är ett jättetufft besked att få. Vi hade väntat oss ett varsel, men inte så omfattande som 4500. Det är ett av Sveriges största varsel och det påverkar ju alla som jobbar här.
På vilket sätt påverkar det?
Vi går ju till jobbet här med intentionen att hjälpa alla som behöver lite extra stöd. Man jobbar här för att man vill hjälpa andra. Samtidigt går man igenom en svår personlig situation, för att vi är ju alla människor och där ska man ändå lägga sitt fokus på andra. Så att det är en svår situation. Vi brukar ju vara de som rycker ut när det är varsel på andra ställen. Då kommer Arbetsförmedlingen och ger stöd och service till de som har blivit varslade. Men här är ju ingen som stödjer oss i detta egentligen, utan vi är ju lite lämnade till vårt eget, helt enkelt, hjälpa oss själva.
När det gäller de som brukar använda sig av Arbetsförmedlingen och få hjälp och stöd där, vilka grupper är det som eventuellt drabbas mest av det här varslet?
Jag skulle säga alla de grupper som inte klarar sig med stöd av hemsida och telefon kommer att riskera att få minskat stöd. Vi har ju vår hemsida och den utvecklar vi kontinuerligt. Vi har också Arbetsförmedlingen direkt där man kan ringa till arbetsförmedlare och få stöd på det viset. Men för de som behöver extra stöd och står absolut längst från arbetsmarknaden, det är ju de jag är orolig för. Och det handlar ju inte om att man prioriterar ner målgruppen, men det handlar ju om att blir vi färre så har vi ju färre timmar att fördela ut. Och vi ser ju att 80% av våra inskrivna tillhör utsatta grupper. Och med utsatta grupper menar vi personer med en lägre utbildning än gymnasieutbildning, så grundskola eller analfabeter och så vidare. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan och språksvaga framförallt då, som har långtidsarbetslösa, lite svagare grupper på arbetsmarknaden som har behov av extra stöd. De är jag lite orolig för faktiskt.
Och personer som har en synskada eller inte ser, hur tror du att det påverkar där om varslet går igenom i den omfattning som man nu har lagt?
Ja, det är jättesvårt att säga, men det kommer ju att drabba alla våra kunder såklart. För att blir vi så mycket färre personer som ska hjälpa samma mängd människor så blir det ju tufft. Så att jag är orolig för de grupperna. Jag hoppas att man varslar, att man säger upp klokt i myndigheten och värnar om de svagare grupperna på arbetsmarknaden. Om 80% av de som är inskrivna hos oss har behov av extra stöd, alltså tillhör de svagare grupperna, man tar bort en tredjedel av arbetskraften, så kommer det ju att bli så att man har mindre tid att lägga på de här personerna. Vi får hoppas att de som kan hantera digitala tjänster använder det istället, så att vi får tid, den tiden vi har kan vi lägga på de som behöver det mest.
Det sa Cecilia Holmqvist, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Ystad. Och det har inletts fackliga förhandlingar kring det här stora varslet. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Det statliga företaget Samhall ska anställa ytterligare 1000 personer under 2019. Lika många anställdes förra året och då hade 2 av 3 olika psykiska åkommor eller flera funktionsnedsättningar. Det rapporterar Dagens Nyheter. Samtidigt gick 8500 Samhall-arbetare, vilket är rekordmånga, över till reguljära arbetsmarknaden. Att förbereda för den är en av uppgifterna företaget har. Samhall är ett av landets största företag och har nu 25 000 anställda som anvisats dit av Arbetsförmedlingen. Från början erbjöds de ofta arbete i skyddade verkstäder, men de enkla industrijobben har sedan dess blivit färre och tjänstejobben fler. Det kan till exempel vara städning i offentliga miljöer som köpcentran. De senaste åren har Samhall fått kritik från flera håll för att ställa allt högre krav på de anställda och inte ta tillräcklig hänsyn till funktionsnedsattas förutsättningar. Samhall har också krav på sig att ha en så kallad hållbar ekonomi, även om det inte krävs att enskilda anställda ska vara lönsamma.
På torsdagen den här veckan startar Malmö Open, som med sina 1700 deltagare i 13 sporter är en av världens största tävlingar i parasport eller handikappidrott. Men den här gången blir de synskadade idrottarna färre än vanligt och då framförallt på elitnivå. Hos FIF, föreningen Idrott för handikappade i Malmö, var det i veckan bråda dagar. Lisa Lundell från Parasport Sverige är en av arrangörerna och hon säger så här om vad publiken kan förvänta sig.
De kan förvänta sig massa idrottstävlingar runt om i hela stan i Malmö. Framförallt på stadionområdet där vi samlar 5 idrotter och Hylle Sportcenter där vi samlar 3. Och sen så lite andra arenor utspridda över stan. Så 13 olika parasporter med lite olika målgrupper. Allt från personer med synnedsättning till intellektuella nedsättningar eller rörelsenedsättningar.
Det är något färre sporter än det varit tidigare år.
Japp, det stämmer. Vi har koncentrerat oss på de som vi verkligen vill utveckla och som vi tycker fungerar bra. Så att vi satsar på kvalitet på de 13 idrotterna vi har i år.
Goalballen har i många år haft 2 klasser. En elitklass där vi har sett proffslag från utlandet komma och vinna som sist. Den klassen är borta. Och istället så är det bara breddklassen där man inte får vara elitspelare.
Precis, det stämmer. Goalballen har varit en väldigt populär tävling under Malmö Open och växt och lockat lag från hela världen. Och senaste åren så har vi till och med haft lag på kö, framförallt i den här Open-klassen då. Så att anledningen till att vi har valt att satsa mer på Open-klassen och valt att elitspelarna får vänta, det är att vi har andra chanser som de får spela. Vi har lite andra evenemang som kommer årligen som heter Men och Lady Intercup som är världscuptävlingar för de här elitgolvbolagen. Så att här lagen kommer hit redan om 2 veckor och spelar en del av sin världscup här i Malmö.
Och det är den här SEGL.
Precis, Segel eller SEGL. Precis, det är som en Europa-liga för golvboll och offslag.
Där brukar FIF Malmös golvbolag vara med.
Det stämmer, precis.
Vad säger elitspelarna om att inte få spela i Malmö Open? Det är ett tävlingstillfälle mindre.
Vi har faktiskt inte hört några klagomål om det. När det gäller FIF-spelarna så blir ju de en del av organisationen ändå. Så att de går in som funktionärer och hjälper till på andra sätt eller coachar sitt breddlag som de ju har med. Och från de internationella har vi inte heller hört några klagomål. De är ju här som sagt relativt ofta ändå. De var här senast när vi hade VM i juni. Och som sagt på de här årligen återkommande världscuptävlingarna.
till Kulladalshallen där Goldbollen spelas kommer det internationella lag ändå. Det är från Sverige och Danmark och Tyskland och England ett helt gäng. Serbien, Grekland,
här precis, gruppen. Sju nationer tror jag, så att du kommer nog nästan upp i det va? Mm. Jag har dålig koll, men det stämmer nog.
En annan sport som har försvunnit är skyttet, och det är kanske inte någon publiksport av större dignitet. Och elektronskyttet för synskadade har varit med på programmet många år, men inte nu.
Nej, tyvärr inte. Vi har haft lite olika problem där som har gjort att vi till slut har valt att men då tar vi en paus för den idrotten och startar upp igen när vi har löst alla problem som finns. Det handlar om att man ska ha en fungerande tävlingsledning och vi ska ha deltagare som vill komma hit och vi ska ha fungerande lokaler och det är mycket som ska klaffa. Så att det har varit lite trögt de senaste åren helt enkelt med den tävlingen. Så därför har vi valt att lägga ner den för tillfället.
Mm. Alltså det finns ingen som kan arrangera den på ett bra sätt då?
Precis. Det finns folk som är engagerade och vill göra det på ett bra sätt, men det räcker inte att man är ett par stycken som vill det, utan det handlar ju om allt från förbundet och Parasportförbundets skyttekommitté och skyttesportförbundet och klubben här och tävlingsledarna och som sagt deltagarna själva. Så att det är liksom en stor samverkan som måste funka.
Mm. Deltagarna själva, är det färre som är intresserade av att tävla?
Precis, vi har deltagarantalet har sjunkit helt enkelt och det kan ju bero på många saker. Kan man inte erbjuda ett bra evenemang så minskar såklart intresset att komma hit. Så därför har vi sagt att istället för att låta det rinna ut i sanden och bli sämre och sämre så tar vi ett break och så bygger vi upp det från grunden istället.
Andra sporter med synskadade deltagare, bowling, finns ju några stycken, och simning, fast här var det Maja Reichard som har varit med i många år, den stora svenska simstjärnan, är inte med i år.
Det stämmer, vi vet faktiskt inte riktigt varför. Hon har ju mycket annat i sitt liv också. Hon studerar och har mycket sponsorträffar och så. Så att hon är en upptagen kvinna helt enkelt. Så att vi har ju henne som en av våra ambassadörer. Så vi har haft kontakt med henne inför Malmö Open och sa att tyvärr så hinner jag inte komma ner i år. Hon kommer säkert flera år framöver.
Så det var ganska glest med synskadade deltagare i bassängerna, såg jag. En ny sport. Rullstolsrugby.
Precis, det är ingen ny sport så, varken för Malmö Open eller sporten i sig. Den har varit med på Malmö Open innan, men nu var det ett par år sedan. Men den sporten har växt sig starkare igen, både i Sverige, och vi har lyckats få några internationella lag som vill komma hit. Så att de är fyra lag som tävlar borta på Glasbrukshallen i Limhamn som jag använder för första gången.
Mm. Ja, så om man vill höra det smälla så kan man ta sig dit.
Absolut, det är kanske den mest brutala sporten vi har. Den kallas ju Murderball av en anledning. Mm.
Något annat man kan tänka på som publik?
Ja, på lördagen så kommer vi ha ett aktivitetstorg på vårt huvudområde, stadionområdet, där både deltagare och publik och besökare är välkomna och prova på lite olika typer av aktiviteter. Och där har vi en spännande nyhet som är vår sponsor Toyotas. De har tagit fram en speciell VR-simulator där man simulerar en synnedsättning helt enkelt. Och sen så får man göra fotbollsmål i den här simulatorn då. Så att man kan vara en fotbollsspelare och simulera hur det är att ha en synnedsättning. Så det hoppas vi blir spännande för alla som får testa.
Mm. Adressen dit?
Adressen dit är Erik Perssons väg, Baltiska hallen, öppet mellan 11 och 3 på lördag.
Ja, och allt är gratis att titta på?
Allt är helt gratis, inträde på arenorna. Och kommer man under dagtid lördag och söndag så är det mesta igång. Men vi smygstartar lite här redan i morgon med rullstolsinnebandy och kälkrockey på Baltiska hallen.
Det sa Lisa Lundell, en av arrangörerna av den 43:e upplagan av Malmö Open. Tävlingarna smygstartar alltså på torsdag denna vecka med det mesta av aktiviteterna under helgen. Och för den som räknade efter kan vi berätta att det sjunde landet som är representerat i goalballturneringen är Finland. Reporter i FIF-hallen i Malmö var Mats Sundling.
Det svenska herrlandslaget i goalball är årets lag i parasporten. Utmärkelsen fick de på Parasportgalan i Stockholm i söndags. En av de skånska spelarna är lagkaptenen Fatmir Seremeti, som iklädde mörk kostym och fluga tog emot priset på plats. Och så här sa han om utnämningen.
Alltså den betyder jättemycket. Det är ett erkännande för den enorma träningsinsats vi lägger ner. Det är ett erkännande för all uppoffring vi gör som individer och som lag. Det är ett erkännande för våra fantastiska ledarteam som jobbar otroligt hårt för att lägga upp liksom taktiska grejer och träningsupplägg och allt vi liksom lägger ner. Det är helt otroligt. Det enda som jag tycker är lite synd är att alla i vårt lag inte kunde vara med här ikväll. Men annars så är det fantastiskt, en underbar känsla.
Och det var insatserna i hemma-VM i Malmö i somras som gav just goalballen priset. före landslagen i källhockey och fotboll. I VM slutade de till sist på en sjunde plats efter att ha blivit utslagna av de blivande världsmästarna Brasilien. Och det var de besvikna över då. Men juryn, som bland annat bestod av sportreportrar från tidningar och folk från Parasportförbundet, lyfte i sin motivering fram att det var en prestation utöver det vanliga. Och att de mitt i ett generationsskifte och mot tuffast möjliga konkurrens levererade goalball i världsklass, som de skrev. Vi hör Fatmir Serimete igen i Parasportförbundets intervju från galan.
Det är väldigt många bra lag som har varit nominerade varje gång egentligen. Och det är otroligt nära, och jag kan säga att det var inte självklart på förhand här heller vilket lag som skulle vinna. Både fotbollen och källkocken har gjort väldigt fina prestationer, så att det är en ära att till slut stå där på scen som vinnare såklart. Jag tror det som gör det är väl konkurrensen i vår idrott är ju så otroligt hög idag. Att vara med på en kvartsfinal och slåss mot Brasilien på det sättet vi gjorde är ju en otrolig prestation. Så att det är det som tror jag avgjorde till slut. Att det är så många lag som slåss om det, och vi är bland de 8 bästa i världen. Liksom. Det är, trots våra, jämfört med våra konkurrenter, små resurser, så är vi ändå där och slåss gång efter gång.
I andra prisklasser kan vi berätta att till årets manliga parasportare blev på samma gala synskadade skidåkaren Sebastian Modin utnämnd för att ha vunnit världskuppen och fått ett silver i Paralympics. Han knep priset i konkurrens med friidrottaren Tobias Jonsson, också han synskadad. Och årets kvinnliga idrottare, det blev simmaren Pernilla Lindberg som tog 4 medaljer, varav 2 guld i VM i somras. Och det här var den tredje upplagan av Parasportgalan.
Och det rapporterade Mats Sundling.
Den blinda före detta ambulansföraren Amit Patel från England fick häromveckan en dröm uppfylld. Att köra ett varv på det brittiska tv-programmet Top Gears legendariska testbana. Tillsammans med en andre pilot som gav honom instruktioner körde Patel en Toyota GT86, en sportbil med en toppfart på över 230 km i timmen. Patel förlorade synen helt 2013 och har inte kört bil sedan dess. På banan, som består av tajta svängar såväl som långa raksträckor, lät det så här.
Left more, left more, left more, left more, left more, left more. Get it back on, get it back to the cross to the left. Go on, go on, left, 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 left. Left more, 45 to gain, good. Right, right a bit, a little bit. Go on, gas, gas, gas. Go on in more, keep it in there. Go on in, left a little bit, left a little bit. Left more, good, keep it going. Now get in now, go on in, cross it right across. Ride it, go on, left. Go on, gas, 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 gas.
Ja, det var mycket left, vänster där. Väl i mål kunde de konstatera att varvtiden blev 1.46.58, vilket är den 9:e snabbaste tiden någonsin med denna bil och snabbare än ett antal seende personers varvtider.
En stads historia kan återberättas på många vis. I Simrishamn görs det med hjälp av inspelade historier och stadens ljud, som de låter idag och som man föreställer sig att de kan ha låtit förr. På Österlens museum arbetar man nämligen för fullt med att göra en historisk ljudguide om Simrishamn från förhistorisk tid och ända in på 1900-talet. Vi har träffat museichefen Lena Alebo och ljudproducenten Mårten Hård, som är några av dem som jobbar med projektet Simrishamn 900 år, som ska resultera i en app för smarta telefoner.
Men det är en ganska stor apparat det där att göra en app. Så många saker man ska tänka på. Ja, men det är så lätt att man bara går in på internet och sådana ljud där. Men det är inte så vi vill jobba, utan vi vill jobba utifrån platserna, eller hur?
Så mycket som möjligt.
Ja.
Inne på sitt kontor med utsikt över Björkegrenska gårdens stenläggning tar museichefen Lena Alebo på sig hörlurar.
Vi kan till exempel...
För att höra på Mårten Hårds senaste ljudinspelningar till appen.
Vi kan ju ta hamnen.
Där viftar...
Kändes det så?
Lena med händerna över huvudet och vid sidan av öronen för ljudet fyller tydligen upp.
Jo, plötsligt så sköljde ju vågorna över mig här i ljudmiljöerna. Fantastiskt. Ljudet kommer från olika håll.
Vi har ju använt just för att skapa en stereomiljö som är, känns mer trovärdig då. Och då har man mikrofonerna i öronen. Det ser ut som man har vanliga telefonpluggar i öronen. Och så får man själv vara som en stor mikrofon.
Och det är ju en extra tillgång när man lyssnar på den här. Att man känner, då känner man sig ännu mer liksom i berättelsen.
På Stora Rådmansgatan har det brunnit flera gånger genom historien. Senast i december 2016 när den gamla Stenbergska gården brann ner till grunden. I huset fanns bjälkar daterade till 1700-talet.
Jag har ju under många år haft stadsvandringar här i Simrishamn. Och med hjälp av dem har vi förstått att det finns ett stort intresse att just inte bara gå över stan ytligt utan också gå ner i människors öden som ju ofta berättar också helheten om man går in i en människas öde.
Här i huset bodde Österlens första målarinna Ellen Trotzig. Hon föddes i Malmö 1878 men familjen flyttade till Simrishamn. Och Ellen växte upp och levde.
Appen som görs både på svenska och engelska ska innehålla en lång rad berättelser om det historiska Simrishamn. Personer, platser, arkeologi. En rad nedslag i det förgångna.
Hon målade gärna även norrut kring Rörum och Vik. Även om koloriten och färgtonerna låg i mörker så var dess konturer klara.
Mårten Hård och hans fru och kollega Boel Marie Larsson har fått de historiska texterna och ljudsatt dem.
Det är lite grann en utmaning. Man måste ju tänka tiden som det här utspelar sig på hela tiden. Sen finns ju berättelserna inspelade och det är ju Lena som har tagit fram de här. Och vad vi har gjort är ju egentligen bara spela in röster och sen också skapa en ljudmiljö som inte tar över men ändå. Ja, man får en känsla av att man är på platsen. Och sen ska man liksom gå tillbaka från nutidens ljud till dåtidens ljud.
Björkegrenska gården. Första generationen Björkegren kom till Simrishamn under 1800-talets första hälft. Till Björkegrenska gården kom bönderna med häst och vagn för att sälja överskott.
Hur tänkte ni när det gällde att gå från nutida ljud och till dåtida? Hur vet vi idag hur det lät då?
Ja, det är svårt för att det är liksom dofter är svårt att hitta i arkiven. Det är ju om någon har berättat att precis jag hörde kråkorna eller jag hörde. Det finns ju sådana berättelser, det finns barndomsberättelser eftersom barn ofta har liksom alla sinnen öppna. Sen är ju naturligtvis en hel del av ljuden är ju de samma för att så mycket har inte Simrishamn ändrats. Så visst, då vid hamnen så var det ju också hamn 1123, eller det var det egentligen inte men i närheten i alla fall. Men annars är det, jag tror faktiskt att det är mycket barndomsberättelser man får gå på eller om det finns i folklivsarkivet och så. Man har skickat ut frågelistor genom årtiondena för att få folk till att berätta om olika saker. Och där kan man hitta lite om ljud och dofter.
Man får liksom på något sätt använda sig av det man själv tänker sig, de ljud som finns. Och sen har vi ju egentligen väldigt avskalad ljudmiljö. Så att det är mer som symboliska ljud som man kanske tänker att det här tillför något som man får en känslomässig association till en tid. Och det har ju varit jättesvårt att spela in, för det finns ju inte. Utan vi har ju varit nere i vår källare för att skapa till exempel när någon knackar på flinta. Så vill vi ha en tyst miljö och då har vi vår källare som är den tystaste miljön. Där satt vi och hackade.
Konstfärdigt tillverkade flintredskap som till exempel flintyxa, skära, mejsel, pilspetsar.
Så det finns också, alltså det är inte sådana, alltså det är en association. Och sten med sten måste ha låtit likadant på bronsåldern som idag.
Men är det så att vissa saker måste förklaras för att den som lyssnar ska förstå det? Att man har inte associationer till ett visst ljud. Jag vet hur en gammal Saab lät på 60-talet. Det är ju ingen som vet idag.
Man ska inte använda ljud som folk inte förstår. Jag tror inte det.
Så man har ju bara sig själv egentligen att utgå från. Men jag och Boel då har jobbat ihop. Hon har ju ofta lagt ljuden först, förslag. Och sen har jag lyssnat på det. Då har jag faktiskt inte vetat vad det var. Och det har jag ju fått kritiska örat.
Något som faktiskt förklaras är hur en del platser ser ut. Och även om det inte är planerat speciellt för synskadade så underlättar ju det för den som inte ser.
Den runda svarta byggnadskroppen i norra delen av längan är en så kallad ria. Här torkade man säd som blivit blöt och rökte den med svavel vid behov. På den tiden fanns det en skorsten på cylindern.
Och så tar Mårten Hård med mig ner till hamnen i Simrishamn där de spelat in ljud som sedan används i en berättelse ur verkligheten som utspelar sig en liten bit längre bort på Galgbacken där en ung piga avrättades för mordbränder på 1700-talet.
De här åbackarna ligger här bakom och där idag går det ju en. Det är vägen mot Kristianstad och där kör vi mycket bilar. Så vi kunde inte spela in på den platsen.
Utan?
Vi var en liten bit upp här där vi inte hade så mycket vågor.
Åbackarna med rättare platsen. Hösten 1746 i oktober och november hade flera mordbränder inträffat i Simrishamn.
Här låg stadens avrättningsplats. Den sist avrättade var en piga dömd till döden för mordbränder.
Hon måste ju ha hört ljudet från havet och, när hon blev avrättad här. Ute i en backe, utkanten av Simrishamn.
Det sa Mårten Hård, ljudproducent och även dokumentärfilmare. Vi hörde också Lena Alebo, chef för Österlens museum. Uppläsningarna som vi fått låna har gjorts av Lena Alebo och Ingmar Hansson samt Boel Marie Larsson, som också är ljudproducent och regissör. I inslaget förekom dessutom delar ur en musikimprovisation av Elise Einarsdotter. Appen kommer att finnas till nedladdning på Österlens museums hemsida från och med i påsk. Och den som vill ha hjälp kan få det på museet, Stadsbiblioteket i Simrishamn och stadens turistbyrå. Och appen ska alltså heta Simrishamn 900 år, ett jubileum som dock äger rum först 2023. Reporter var Dodo Parikas.
Både oro inför vad en flytt av ansvaret för ledarhundsverksamheten från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet kan innebära och förhoppningar om större insyn har kommit fram i den konsekvensanalys som just nu slutförs av myndigheten MFD. Som vi berättat i tidigare nummer av taltidningen aviserade regeringen i sin budgetproposition förra året att ansvaret för ledarhundsverksamheten skulle överföras till MFD. Men innan riksdagen tar beslut görs en analys som Monica Rydén på MFD håller i.
Vi har ju dels gjort en kartläggning då tillsammans med SRF av hur verksamheten fungerar idag och vi har träffat olika intressenter och lyssnat på synpunkter och åsikter och vi har träffat hunduppfödare och vi har varit i Norge och tittat på verksamheten där.
Så hur fungerar verksamheten idag då när ni har gått igenom det med SRF bland andra?
Den fungerar ju. SRF har ju långvarig erfarenhet av och har ju bedrivit den här länge. Så den fungerar. Men varför man har gett det här uppdraget till oss, det handlar ju om att man vill stärka upp myndighetsutövningen. Och att det kan vara en del konflikter att man har myndighetsuppgifter i en intresseorganisation. Man vill hellre ha det som ett renodlat myndighetsansvar. Det är liksom regeringens linje.
Men när ni har gjort konsekvensanalysen hittills, har ni kunnat se att den kommer att fungera bättre i er regi än vad den gör idag?
Det skulle jag inte säga att vi kan säga så där klart och tydligt, men det kommer att fungera på ett lite annorlunda sätt. Vi har ju andra lagar och regelverk att förhålla oss till som myndighet som kanske kan göra förbättringar, men det kan jag inte riktigt bedöma i nuläget. Alltså vi måste ju jobba med rättssäkerhet, öppenhet, transparens och så vidare. Lika rättigheter för alla och det liksom ligger i vår myndighetsutövning.
Och Monica Rydén menar att de som har ledarhund idag kanske inte kommer att märka av så stora förändringar. För en del i det uppdrag man fått är att man i så fall ska göra överflytten så friktionsfri som möjligt för de som har eller väntar på ledarhund.
Vi kommer inte att ändra bara förändrandets skull, utan det som fungerar bra idag, det vill vi se till att fortsätta fungera bra. Sen kommer vi stärka upp vissa delar med insyn och mera transparens kring sitt eget ärende till exempel. Att förarna ska ha möjlighet att följa sitt eget ärende på ett bättre sätt.
En annan del i den konsekvensanalys som man just nu håller på att färdigställa, det är att Myndigheten för delaktighet har låtit göra en så kallad service design-rapport. Där ett 15-tal av de som antingen har ledarhund eller står i kö för att få en ledarhund har fått berätta ganska fritt kring frågor som rör ledarhundar. Och en av utredarna i den här rapporten som redan är färdig, det är Maria Malkus.
Det blev ju väldigt tydligt för oss hur viktig ledarhunden är såklart. Och det försökte vi också fånga just den här. Hur det är en otrolig möjliggörare för ett självständigt liv och hur liksom, det är en så viktig del av vardagen och livet. Så det var väl en av de absolut som ramar in alltihopa. Och det är ju inget nytt såklart för de som har ledarhund, men det är någonting som kanske är värt att sätta ord på för de som inte har ledarhund.
Och när det gäller det här överflytten från SRF som haft hand om ledarhundarna till Myndigheten för delaktighet, fanns det någon oro där bland de som hade ledarhundar?
Ja, det fanns det. Det fanns både och. Vi gick in väldigt mycket med förståelsen för och förväntade oss att höra väldigt mycket om oro. Och absolut finns det oro just kring att de saker som funkar bra idag ska bli sämre. Men det fanns också positiva just det här att det är väl bra att det ligger hos en myndighet och att man hoppas på att man skulle få en bättre förståelse för processen och hur det går till och vad, ja, men en bättre insyn och förståelse fanns det förhoppningar om.
Var det någonting annat som ni då tog fasta på i vad man ville ha från en ny huvudman liksom?
Vi har ju sammanställt orosmomenten och förhoppningarna och där det är allt från att det här med veterinär som det fanns en stor oro kring att veterinär ska upphandlas och så. Det finns ju med som någonting som man absolut oroar sig för.
Sen var det väl också så att ni gick igenom och när det återkom saker ifrån många av ledarhundsförarnas så la ni märke till det. Vad var det för saker som återkom i deras berättelser om att ha ledarhund?
Hur viktig hunden är för självständigheten, det var ju såklart den återkommande oron inför att hunden ska bli sjuk eller att någonting ska hända. Den här känslan av om man har haft en hund och sen hunden blir sjuk eller gammal och man inte längre har en hund och väntar på en ny hund. Hur man upplever det, hur man, när man har haft den friheten hunden ger och sen inte längre har det, så är det klart att det var ju någonting som verkligen återkom väldigt, väldigt starkt. Och att man även oroar sig för det under tiden man har en hund så är det alltid en överhängande oro man har.
Men det kändes som att det fanns både oro och förväntan liksom för om MFD tar över.
Ja, absolut. Och där är det ju viktigt att förstå vilka bitar man måste prioritera där då. Vilka de största orosmomenten är. Vad är det som man oroar sig mest av? Var är det inte får gå fel och sådär.
Och vilka bitar var det?
Ja, men det är ju till exempel att oron som finns kring att det kan bli sämre än vad det är idag. till exempel, så är man ju orolig för att matchningen eventuellt ska kunna bli sämre om man bara ska gå efter en lista. Om det tas över av en myndighet som man kanske tror inte har förståelsen för hur viktigt det är att förstå individerna, hunden och individen som ska jobba tillsammans. Så den biten är vad man tryckte man ju väldigt mycket på, att det är viktigt att man förstår de fina i det här, fingertoppskänslan.
Sist här tjänstedesignern Maria Malkus som gjort rapporten Att leva med ledarhund tillsammans med Stina Behrens på uppdrag av Myndigheten för delaktighet. Och rapporten finns i sin helhet på myndighetens hemsida. Tidigare hörde vi också Monica Rudén som är utredare på MFD. Och hela den här konsekvensanalysen ska vara klar den 15 mars. Reporter Åsa Kjellman Erisi.
Ska seende skådespelare spela blinda? I två aktuella tv-serier med blinda karaktärer besvaras den frågan på två olika sätt.
I den finska komediserien Blind Donna spelas den blinda huvudpersonen Donna av en seende skådespelare, rysk-finska Alina Tomnikov, som försätts med grumliga kontaktlinser. I serien har Donna efter 8 år lämnats av sin sambo och ger sig på jakt efter en ny drömprins. Det blir många förvecklingar, bland annat när Donnas seende väninna ska hjälpa till. Serien handlar inte om att vara blind, den handlar om att söka efter kärlek, betonar en av manusförfattarna Mikko Reitala till tv-sajten Drama Quarterly. På senare år har det förekommit mycket diskussioner världen över om det alltid bör vara skådespelare med funktionsvariation som spelar sådana roller. Men den finska synskaderörelsen har inte märkt av någon kritik mot att det inte är en blind skådespelare som gestaltar Donna. Marika Nykänen vid den finskspråkiga synskadeorganisationen NKL menar att serien fått mer positiv än negativ genklang bland synskadade. Ingen var bekymrad över att Donna spelades av en seende. En del kritiserade dock att en person som var blind på riktigt inte skulle ha promenerat så snabbt med den vita käppen, skriver hon i ett mejl. Gunilla Lövman, som är ordförande för den svenskspråkiga synskadeorganisationen FSS, berättar för Skånes taltidning att det visserligen förekommit kritik i slutna diskussionsgrupper på nätet mot att rollen inte gjordes av en blind skådespelare, men hon fortsätter. Allmänt taget var kommentarerna positiva och man var glad över att serien visade att blinda personer är helt vanliga människor. Det var fint att just det lyftes fram i tv-serien. Den andra serien som finns på SVT Play och har en blind karaktär är brittisk. Det är säsong 11 av den legendariska science fiction-serien Doctor Who, där en utomjording i människohamn reser i tid och rum tillsammans med jordiska medhjälpare och bekämpar ondska. I avsnitt 9 som finns på SVT Play till den sista juni befinner sig huvudpersonerna i Norge, där Hanne, den blinda dottern till en ung änkling, lämnats ensam i ett hus som också är porten till en annan värld. Hanne spelas av den barndomsblinda brittiska skådespelaren och artisten Ellie Wallwork. I en intervju för den brittiska tv-sajten Watson TV är hon definitivt inte en anhängare av att skådespelare utan funktionsnedsättning ska göra sådana roller. Främst för att det kan förstärka fördomar om att till exempel blinda inte kan ta tillvara på sig själva, men även för att det tar jobb från personer med funktionsnedsättning. Förhoppningsvis kan det här avsnittet av Doctor Who visa att blindhet inte behöver vara ett hinder, menar Wallwork.
De två tv-serierna Blind Donna och Doctor Who finns alltså på hemsidan SVT Play. Men de är inte syntolkade eller har uppläst text. Reporter var Dodo Parikas.
Att titta tillbaka till en plats kan ju vara lite besvärligt om man inte ser. Lättare går det med en ljudlig ledfyr som också är liten nog att ta med överallt. Vi har ett vardagstips från Henrik Eld.
Ett litet vardagstips ska vi ta och gå igenom nu. Nu skramlar jag med nycklar bara för att göra det här lite visuellt. Och det har gjort en liten egen ledfyr. av en vanlig konsumentprodukt. Det är en grej som heter Tile eller Tile som man köper i elektronikhandeln, till exempel på Kjell & Company. Den är tänkt för att man ska hitta sina nycklar, så man sätter den i nyckelknippan och så kan man då anropa den ifrån sin mobiltelefon. Och det kan ju vara användbart om man har den läggningen att man brukar förlägga sina nycklar. Det gör då inte jag, men jag kommer ju att tänka på att man kunde ha glädje av den här som en liten ledfyr när man är på resa. Till exempel om man är i någon möteslokal och om man ska gå och äta och sen ska man hitta tillbaka till sin egen plats. Man anropar den från en app då. Och för att kunna använda den som en liten mini-ledfyr så har jag ju byggt om den så att den har en liten karbinhake. Och det är en sån här som man har på, du vet, till kundvagnsbrickor som då ska föreställa en tia med ett hål i. Så har man en sån liten pluttekarbinhake. Och den har jag då monterat på min bricka så att jag kan ta loss den lätt från nyckelringen. Och så lägger man den där man vill hitta tillbaka till. Nu kommer inte jag gå så långt, men nu la jag den på bordet i alla fall. Och sen så när man ska hitta tillbaka hit till sin plats så kan man bara anropa den från sin telefon. Och det kan man ändå göra genom att man öppnar appen och trycker på en knapp i appen. Men ännu fiffigare är det om man bara kan säga åt Siri.
Och plocka det här, fram din iPhone här.
Precis. Och då måste man se lite glad ut så den låser upp. Om man tittar på den. Så ska vi få den då. Sådär. Nu är inte detta 100%igt. Så att ibland får Siri för sig att den ska göra något annat. Men oftast funkar det. Trudelutt.
Okej, titta här.
Och då börjar den och ge ljud ifrån sig, den här lilla ledfyren.
Det var när jag sa till Siri, trudelutt. För jag har döpt den till trudelutt. Så när Siri hör att jag säger trudelutt, då sätter hon igång den här. Och sen trycker man på en knapp på den när man har kommit fram till den. Den låter väldigt mycket om man lägger den på rätt håll. Och så trycker jag på den och då tystnar den. Och sen om man vill göra omvänt, det går alldeles utmärkt också. Att man vill hitta sin iPhone, så man kan lika gärna, om man vågar lägga ifrån sig sin iPhone, så kan man göra det också och ha den här med sig i fickan. Och trycker man två gånger på knappen, då börjar telefonen låta. Men det är fiffigt.
En egen liten ledfyr helt enkelt.
Ja, precis. Smidig att ha med sig, alltså den tar ingen plats, den är ganska platt. Vad ska man säga att den är stor som?
Större frimärke.
Ja, det kan man ju säga.
Och,
en centimeter tjock kanske, knappt.
Ja, knappt. En halv kanske.
Ja. Så den är smidig. Kostar väl en 350 kronor just den här modellen. Den finns i olika modeller, men den här tyckte jag var bäst för att man kan byta batteri i den själv och så här. Så att Tile Pro heter den. Ja. Ett lite tekniskt tips, såklart.
Det sa Henrik Eld som visade Mats Sundling hur ledfyren Tile Pro eller kanske Tile Pro fungerar.
Öppnat och stängt. I Kristianstad har kvälls- och helgmottagningen flyttat till vårdcentralen Östermalm, Österlånggatan 23. Rådgivning och tidsbokning sker på telefon 044 309 43 00. Och telefontiderna är fredag 17 till 18.30 samt lördag, söndag och helgdagar 9.30 till 16.30.
I Staffanstorp har en vårdcentral öppnat, Privata hälsomedicinskt center. Adressen är Malmövägen 2.
Och i Helsingborg har den privata vårdcentralen Centrumläkarna flyttat in i nya lokaler på Mangårdsgatan 55.
Och i Helsingborg har vårdboendena Dunkerska huset på Tegnérgatan 2 och Lundhagen på Planavägen 2 i Kattarp öppnat lunchservering även för seniorer som inte bor där. Lunchtiderna är vardagar 12.30 till 13.30 och man måste boka senast 8.32 vardagar innan man vill äta. Lundhagen har telefon 0708 64 58 88 och Dunkerska huset 0709 71 24 72.
Och imorgon lördag den 9 februari är det invigning för Meröppet på Glemmingebro bibliotek. Meröppet biblioteket innebär att besökare kan använda biblioteket och dess tjänster även när biblioteket är obemannat. Och tiderna som gäller för Meröppet är 8 till 22 alla dagar i veckan.
I Trelleborg har kommunen inlett en testperiod där man kan ringa till en trygghetsvärd på kvällen om man känner sig otrygg och vill få telefonsällskap på väg hem. Satsningen kallas Nattknappen och är tillgänglig mellan 21 och 02 på natten. Telefonnumren är 0722 31 39 41, 0722 31 40 69 eller 0722 31 70 19.
Vellinge Gästis med anor från 1800-talet har stängt. Församlingen som äger huset har inte någon ny krögare på gång.
I Sankt Larsparken i Lund har Laberi Café och Bistro öppnat på Sankt Larsväg 90. Här serveras albansk mat och restaurangen ligger i samma byggnad som apoteket. Till att börja med är det öppet dagtid, men målet är att snart ha öppet under kvällar också.
I Näsum ska kläd- och garnbutiken Lilla Längan avveckla och stänga efter 10 år. Senast den 3 mars eller när varulagret är sålt stängs butiken som ligger på Jämshögsvägen 4.
I Kristianstad har Malmströms konditori på Långebrogatan 24 stängt för gott efter 92 års verksamhet.
I Tollarp har en ny inrednings- och presentbutik öppnat på Kungsvägen 24. Lemonia heter den.
Och Tollarp har också fått vad som kan vara världens största pantmaskin. Den finns vid ICA Supermarket och man kan tömma osorterade burkar och PET-flaskor i den. Sen sorterar maskinen upp dem. ICA Supermarket finns på Polgatan 5.
Vi har en annons om syntolkad teater för unga.
Platsen ett undangömt kärr, långt borta från civilisationen. Hit ut har Erling flyttat. Till ett skjul som han byggt med hjälp av Loa. Erling har sett tecknen och är övertygad om att den stora eldsvådan snart kommer att inträffa. Alla andra tror att Erling är galen. Så börjar röken att stiga upp i himlen. Kan det vara så att eldsvådan är här? Loa packar sitt tält och tar sin tillflykt till skjulet vid kärren. Erling ber sig också iväg, men gör först ett stopp på vägen. Majda vaknar. Hon är omtöcknad, förvirrad och inser att hon inte längre ligger i sin säng utan befinner sig i ett kärr omgiven av två främlingar. Hej, jag heter Björn Lövgren och spelar Erling i föreställningen Eremit. Teater 23 ger i vår en nyskriven föreställning om rädslan för det okända och dess skrämmande effekter. Hur rationella tankar skingras när paranoia och misstänksamhet väl har fått fäste. Vad är sanning? Vad är lögn? Och hur reagerar vi när krisen väl kommer? Eremit spelas 14 och 21 februari klockan 19 samt 3 mars klockan 15. Pris 90 kronor för vuxna, 70 kronor för unga upp till 18. Ledsagare följer med gratis, men man måste anmäla. Meddela också om du vill ha syntolkning. Adress: Teater 23, Jäknegatan 7, Malmö. Biljetterna köps via Kulturcentralen på deras hemsida, kulturcentralen.nu. Telefon 040 10 30 20 eller i butiken på Södra Förstadsgatan 18, Malmö. Obs! Kom gärna minst en kvart innan föreställningen startar så att du hinner få mottagaren till syntolkningen och lyssna på scen- och karaktärsbeskrivningen utan stress. Introduktionen och övrig information kommer även att finnas på vår hemsida, teater23.se. Välkomna!
Evenemangstips. Sångerskan Barbro Hörberg gick bort 1976, men intresset för hennes gärning finns kvar. Nu på söndag den 10 februari klockan 16 spelas föreställningen Med ögon känsliga för allt, en berättelse om Barbro Hörberg, i teatersalen på Förslövs skola. Priset är 180 kronor, senpass ger 30 kronors rabatt och ungdomar betalar 90. Torekovs bibliotek och Bjärre bokhandel, Köpmansgatan 12 i Båstad, säljer biljetter. Överblivna biljetter säljs i dörren från 15.00. Och adressen är Bokesliden 20 i Förslöv. Den 11 april 19.00 kommer föreställningen till Metropol på Nygatan 19 i Hörby. Där kostar biljetterna 200 kronor och scenpasset ger 50 kronors rabatt, medan unga under 20 betalar 50 kronor. Förköp hos Sandals modehus, Storgatan 6 i Hörby, telefon 0415 139 70. Och den 12 april 19.00 blir det en Hörbergkväll i Staffanstorps biblioteks hörsal. Biljetterna där kostar 230 kronor, 180 för medlemmar, och unga betalar 50 kronor även i Staffanstorp. Bokning här sker via Riksteaterombuden på telefon 0704 71 65 65 eller 0708 40 78 11.
Det är väl lite si och så med midvinter i Malmö. Men i denna midvinter är i alla fall namnet på en konsert med kören Petri Sångare och pianisten Elisabeth Boström den 10 februari 18-19.20 i Sankt Petri kyrka i Malmö. Det blir verk av Per Nørgaard, Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms och Mårten Lauridsen. Den 3 mars klockan 18-19 framför Sankt Petri ungdomskör och Sankt Petri gosskör verk av Pert och Pergolesi tillsammans med en stråkensemble och sångsolisterna Stina Klintman samt Katinka Gudbrand. Dirigerar och spelar orgel gör Alexander Einarsson. Det är fri entré men frivillig kollekt vid utgången.
Mer körmusik. Den välkända Lundakören Svanholm Singers söker sig till Malmö och Sankt Johannes kyrka in till norra uppgången på station Triangeln den 10 februari 16.00. Musik av bland annat Avicii och Velio Tormis står på programmet. Och på Alla hjärtans dag den 14 februari 1930 blir det en Valentinkonsert i samma kyrka. För alla brustna hjärtan kallas den och det är Malmö akademiska kör som sjunger under ledning av Daniel Hansson.
Den prisade journalisten Olof Lund ska tala om fotboll och sportjournalistik den 14 februari klockan 18 i Atriumgården på Lunds stadsbibliotek. Hans bok Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll som kom härom året finns som talbok med text. Den 19 februari handlar det om förändringen i synen på asyl mellan hösten 2015 och nu. Talar gör Lundabon Märta Råberg som haft mycket kontakt med flyktingar. Reza Rezai, afghansk musiker och poet, uppträder också den kvällen. Lunds universitet under 350 år är temat för Fredrik Tersmedens bok Lundensare. Om den berättar han den 26 februari. Boken är under inläsning och talboken beräknas vara klar först den 4 mars. Sista evenemanget i Atriumgården under denna månad blir den 28 februari. Liksom övriga gånger klockan 18. Då är det författaren Silla Naumann vars bok Den oändliga familjen är ämnet för kvällen. Det handlar om en familj i djupaste kris och finns som talbok samt i punktskrift. Som alltid med programmen i Atriumgården på Lunds stadsbibliotek så är det fri entré.
På Biografteatern Skala i Ystad blir det dokumentärdag den 16 februari. Det våras för galningarna heter programmet som består av tre dokumentärfilmer. 15.00 visas Ingen tid för kärlek, en film om Johnny Bode, mannen, brottslingen och mytomanen bakom en rad slagerdängor och den skandalösa skivan Bordellmammas visor. 16.30 visas Eleganten från vidderna, filmen om Eddie Medusa, som skildrar en raggarrockares krokiga väg genom livet. Och 19.00 är det dags för filmen Sankt Lars sjukhus, där satt ju dårarna. Efter sista filmen blir det ett samtal om psykisk hälsa med regissören Mattias Lövgren och psykiatrisjuksköterskan Mikael von Wovren. Filmerna är inte syntolkade, men alla är på svenska. Priset är 100 kronor per film eller 150 för alla tre. Telefonnumret till Skala är 0411 55 53 03 eller 0706 44 76 80 och adressen är Stora Östergatan 12 i Ystad.
Sport- eller vinterlovet infaller i år vecka 8 i Skåne. Måndagen den 18 februari klockan 13 till 14.30 och tisdagen den 19 februari klockan 10 till 11.30 är det familjevisningar på Helsingborgs stadsteater för alla över 6 år. Det blir besök bakom kulisserna, titt in i kostym- och rekvisitaförrådet med mera. Anmälan ska göras senast den 16 februari. Ring på telefon 042 10 68 00 och fråga efter Nikita Yourstone eller e-posta nikita.yourstone@helsingborg.se. Och Yourstone stavas Y-O-U-R-S-T-O-N-E.
Författaren och journalisten Elisabeth Åsbrink kommer till litteraturscenen på Ystads stadsbibliotek den 27 februari 19.00. Hon berättar utifrån sin senaste bok Orden som formade Sverige och ställer frågan hur mycket språket har påverkat det vi betraktar som svenskhet. Biljettpriset är 50 kronor och det är förköp genom biblioteket med start 13 februari. Åsbrinks bok finns som talbok och i punktskrift.
Inte bara Ulf Lundell, som vi nämnt i ett tidigare nummer, ska sommarturnera i år. Även andra artister med rötter i 1970-talet ska ut och spela. Men till skillnad från Lundell har Gyllene Tider gått ut med att detta är deras avskedsturné. Det blir två stopp i Skåne. Den 6 juli klockan 20 kommer bandet till Mölleplatsen i Malmö och 10 juli samma klockslag till Sofiero i Helsingborg. Ticketmaster säljer biljetter för 670 kronor. För ytterligare 60 kronor får man en minnessak också. Biljettinformation. Ystad bibliotek 0411 57 72 90. Ticketmaster 077 170 70 70.
Kalendern för årets sjunde vecka börjar måndagen den 11 februari då Yngve och Inge har namnsdag. I Japan är det nationaldag och det har passerat 90 år sedan Italien erkände Vatikanstaten som en självständig stat. För 360 år sedan försökte den svenska armén under Karl den 10 Gustav inta Köpenhamn under det pågående kriget med danskarna. Köpenhamnsborna stod emot och Danmark bestod som självständig stat trots fortsatt krig. 50 år fyller den amerikanska skådespelaren Jennifer Aniston, mest känd som Rachel i tv-serien Vänner, som gjordes mellan 1994 och 2004. 1940 kallades hon Slyna för att hon framförde succéslagen Swing It Magistern. Hon sjöng jazz med Duke Ellington och utnämndes till hovsångerska. Nu har det gått 5 år sedan sångerskan Alice Babs gick bort vid 90 års ålder.
Tisdagen den 12 februari har Evelina och Evi namnsdag. 35 år fyller skådespelaren Alexandra Dahlström som slog igenom 1998 i filmen Fucking Åmål. Hon fick även filmpriset Guldbaggen för bästa kvinnliga huvudroll tillsammans med Rebecca Liljeberg i samma film. Alexandra Dahlström är även verksam som regissör. Känslan allt för sann och med slutna ögon gömmer jag mig. Då vill jag ta dig i min famn tills du ropar högt mitt namn och till den rädsla som jag var i mitt avslut. Det här är den gotländska sångerskan Susanne Alvengren med När vi rör varann från 1984, en av hennes stora hits. Alvengren har också gjort ljudboksinläsningar och nu fyller hon 60 år.
Onsdagen den 13 februari är Agnes och Oves namnsdag. Stackars Agabus däremot, han åkte ur namnsdagslängden 1901. Den brittiska premiärministern Theresa May väntas göra ett uttalande i parlamentet om Brexit och det svårlösta problemet med gränsen mellan Nordirland och republiken Irland. 55 år fyller den socialdemokratiska, tidigare vänsterpartistiska politikern Ylva Johansson. Det var 1994 som hon kom med i regeringen första gången, då som skolminister. Sedan 5 år tillbaka är Ylva Johansson arbetsmarknadsminister och ingår även i den nyligen tillträdda minoritetsregeringen. Och detta datum för 1 år sedan avled Danmarks prins Henrik, drottning Margrethes make, 83 år gammal.
Torsdagen den 14 februari kan det eventuellt vara dags för en ny omröstning i det brittiska underhuset om Storbritanniens utträde ur EU. Det är även Alla hjärtans dag och Valentins namnsdag. Det har funnits flera Sankt Valentin, och de här heliga männens historia har med tiden kommit att glida samman. En Sankt Valentinus avrättades detta datum för 1750 år sedan. Han sägs ha utfört ett under och gett en romersk domares blinda dotter synen åter. Valentinus, eller Valentin, klarade sig dock inte från martyrdöden. Och enligt en av flera liknande legender ska han före sin avrättning ha sänt ett brev till den nu seende flickan undertecknat "Från din Valentin". Kanske är det också därför som Valentin kom att förknippas med vänskap, romantik och kärlek. Kärlek och romantik är däremot inte skälet till att en rad krogar runt Lilla Torg i Malmö planerar att hålla stängt den 14 februari. Det är nämligen hit polisen hänvisar ölsugna brittiska fans som kommit till Malmö för att se Chelsea möta Malmö FF. Europa League-matchen börjar klockan 21 på Nya Malmö stadion. Det 4 dagar långa svenska rallyt, eller Rally Sweden, drar igång i Värmland och en bit in i Norge. Arrangörerna utlovar bilförare och publik snö, is, hårnålskurvor och backkrön. Och på Folkoperan i Stockholm har Malmöbaserade tenoren Rickard Söderberg premiär i en av huvudrollerna i skräckoperan Usher. Den bygger på en novell av Edgar Allan Poe och har inget med den kombinerade hörsel- och synnedsättningen Ushers syndrom att göra. Poes, huset Ushers fall, finns som talbok och i punktskrift. 30 år fyller satellitnavigationssystemet GPS. Åtminstone så var det detta datum 1989 som den första satelliten för det globala positioneringssystemet sändes upp i rymden. Och idag används det av både icke-seende och seende för att finna vägen och veta var man är.
Fredagen den 15 februari är det Sigfrids tur att fira namnsdag. Afghanistan slutar inte att vara aktuellt i världspolitiken. Nyligen meddelades att USA och talibanerna tagit nya steg i fredsprocessen. Och detta datum för 30 år sedan tågade de sista sovjetiska soldaterna ut ur Afghanistan efter nästan 10 års ockupation. Och eftersom allting ska ha sin egen dag, även rött och segt sockerdoppat godis med topp i form, så är detta geléhallonens dag.
Lördagen den 16 februari har Julia och Julius namnsdag. 85 år fyller den firade norskfödde konstnären Peter Dahl, som bland annat illustrerat Carl Michael Bellmans Fredmans epistlar. Dahl blev först känd, eller ökänd, 1970 med en målning kallad Liberalismens genombrott i societén. Tavlan beslagtogs eftersom kungens mor, prinsessan Sibylla, avbildades lyftande på kjolen för en man i kostym. Till saken hör att Sibylla inte har några trosor på sig. Sen 80-talet ingår konstverket i Göteborgs konstmuseums samlingar. Och Björn Borgs gamla huvudfiende, den amerikanske tennislegendaren John McEnroe, han fyller 60 år. McEnroe var under sin karriär minst lika känd för sina koleriska utbrott som sitt enastående spel.
Söndagen den 17 februari avslutar veckan och det är Alexandra samt Sandra som har namnsdag. Och i Åre, där slutar årets alpina skid-VM.
Den regionala anslagstavlan innehåller meddelande från SRF Skåne. Vi har ett meddelande till alla medlemmar i SRF Skåne från valberedningen. Hjälp oss att hitta kandidater. I april är det dags för årsmöte där det ska genomföras val till flera poster i distriktet. Nu vill vi i valberedningen ha hjälp att hitta lämpliga kandidater till dessa poster. Vi söker kandidater till styrelsen. En ordförande på 1 år, 3 ledamöter på 2 år. Styrelsen genomför den verksamhet som föreningens medlemmar beslutat om. De har också ansvar för föreningens ekonomi och för den personal som är anställd i distriktet. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag, både som ordförande då du ska leda styrelsens arbete eller som ledamot då du ska vara en del av gruppen som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att utveckla distriktet och jobba med alla delar av verksamheten. Nuvarande ledamöter: Maria Torstensson, ordförande, Hans Olin, vice ordförande, Per-Arne Andersson, Anna Jakobsson, Bo Lang, Anders Modell och Emma Rävås. Och för Maria Torstensson, Hans Olin, Bo Lang och Anders Modell så går deras mandatperioder ut vid årsmötet. Verksamhetsrevisorer, 2 revisorer på 1 år. Som verksamhetsrevisor har du till uppgift att granska styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Det här uppdraget ger dig en god inblick i verksamheten inom distriktet. Nuvarande revisorer, Bo Brandin och Britt Persson. Beredningsutskottet, 3 ledamöter på 1 år. Beredningsutskottet skriver uttalanden till föreningens representantskapsmöten och ger förslag på valberedning. Nuvarande ledamöter, Bjarne Kristensen, sammankallande, Christer H. Persson, Jonas Pettersson. Ombud till Riksförbundets organisationsråd, 1 ordinarie ombud samt 3 reserver på 1 år. Riksförbundet håller ett par gånger om året organisationsråd dit alla distrikt och branschföreningar får skicka ombud. Där fattas beslut och informeras i många frågor som rör förbundet i sin helhet. Bland annat beslutas om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter. Det här uppdraget ger dig inblick i Riksförbundets verksamhet och möjlighet att påverka den. Nuvarande ombud, Hans Olin, ordinarie, Per-Arne Andersson, 1:a ersättare, Anders Modell, 2:a ersättare, Eva-Lena Lindell, 3:e ersättare. Känner du dig intresserad av att kandidera till någon post eller vet du någon annan lämplig kandidat? Hör i så fall av dig till valberedningen på e-post val@srfskane.se eller till sammankallande Robert Balte på telefon 0768 23 13 38. Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilken eller vilka poster nomineringen gäller. Om du vill nominera någon annan, kontrollera att personen vill ställa upp först. För att underlätta vårt arbete inför årsmötet så vill vi ha samtliga nomineringar till oss innan den 1 mars. Ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar får vi att göra ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla i föreningen, så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över och som andra kommer att se på som inspiration. Med vänliga hälsningar, valberedningen. Robert Balte, sammankallande, Stina Bodil Andersson, Conny Jansson, Britt-Marie Linné och Vicky Svedrell.
SRF Skåne inbjuder också till en syntolkad eftermiddag med musikalen Matilda den 14 april 16.00. Du bokar biljetter själv på Malmö Opera 040 20 85 00 måndag till fredag 12-14. Ledsagare betalar ingen avgift och du måste vara på operan 45 minuter innan föreställningen och få din utrustning och intro av syntolken. West End-succén Matilda the Musical är baserad på en berömd barnbok av Roald Dahl, skaparen av nutida sagor där barnen tar makten över sina liv. Han har också skrivit Kalle och chokladfabriken. I Malmö Operas version medverkar en mängd barn som just nu utbildas i sångdans och skådespeleri på Matilda-skolan i samarbete med Malmö Kulturskola. Om innehållet, bokslukaren Matildas vän, den snälla bibliotekarien Mrs. Phelps. Hon spelas av Marianne Mörk och Matilda, det är en exceptionellt intelligent flicka som älskar böcker. Hennes föräldrar som bara tittar på tv tycker att hon är konstig. Matilda läser allt hon kommer över och får en vän i bibliotekarien Mrs. Phelps. När Matilda börjar skolan får hon en snäll fröken, Miss Honey, som förstår Matildas unika begåvning. Men på skolan finns också den skrämmande rektorn Miss Trunchbull, tidigare olympisk mästare i släggkastning. Böckernas värld hjälper Matilda till en början, men när hon konfronteras med orättvisor både hemma och i skolan bestämmer hon sig för att inte finna sig i det. Och i samma veva inser Matilda att hon har övernaturliga krafter. I rollerna ser man bland annat också Linda Olsson som Miss Honey och David Lundqvist som Miss Trunchbull. Ring och boka hörlur hos Syntolkning nu. Telefon 031 360 84 45. Reseersättning betalas ut mot kvitto som ska vara inskickat senast 3 månader efter aktiviteten till SRF Skåne, Norregatan 25, 211 27 Malmö. Hälsar Arbetsgruppen för kultur och fritid genom Maj-Britt Ryman.
Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs, SRF Kristianstad Bromölla, SRF Lundabygden, Malmö Blindförening, SRF Malmö och SRF Ängelholm Båsta samt ändringar i busstrafiken. Och vi börjar med ett meddelande från SRF Helsingborg Höganäs till alla medlemmar i Helsingborg Höganäs. Månadsmöte med nominering. Tisdagen den 12 februari i föreningens lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Klockan 14 till 16.15 och fikaavgiften är 30 kronor. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar med nomineringar till valen på årsmötet. Vi får besök av Susanna och Tor Johansson från Visans vänner som ska underhålla oss. Sista anmälningsdag är måndagen den 11 februari klockan 12 till kansliet. Telefon 15 83 93 eller mail info.srf.hbg@telia.com. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Helsingborg Höganäs meddelar också att onsdagen den 13 februari så är onsdagsträffen inställd. Och det här meddelar kansliet.
SRF Kristianstad Bromölla inbjuder till Antis bokcirkel. Hej bokvänner! Välkommen till Kristianstad bibliotek tisdag 12 februari 13.30 till 15.00. Vi träffas i huvudentrén och går gemensamt till Gustav Hellström-rummet på andra våningen. Efter boksnack fikar vi som vanligt och Karin och Stefan är med och håller i trådarna. Varmt välkomna! Med vänlig hälsning Torbjörn Sjörén.
SRF Lundabygden hälsar att nu äntligen så är det dags för Sillas stickcafé att träffas igen efter vinteruppehållet. Värdinnan erbjuder garnstickning under eftermiddagen på måndagen den 25 februari klockan 13.30 till 16 i föreningslokalen på Tordönsvägen 4i på Klostergården i Lund. Kaffe och kaka kommer att serveras och din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmälan till denna SRF-träff gör du senast den 22 februari till kansliet på telefon 046 211 06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen!
Malmö Blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till Samkväm i Annebergsgårdens matsal Annebergsgatan 15A i Malmö söndag 17 februari mellan 16 och 18. För underhållningen svarar Lena Wismar och Kjell-Ove Dahlman. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån i förväg till klockan 18. Nästa sammankomst blir den 24 mars. Hjärtligt välkomna!
Vi har ett meddelande från Synskadades förening SRF Malmö. Aktiviteter under vecka 7. Välkommen till SRF Malmös dagverksamhet. Vi träffas klockan 13 till 15. Ops, onsdagar 12.30 till 16. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör de som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 11 februari, frågesport och tidningsläsning. Tisdagen den 12 februari, bingo. Onsdagen den 13 februari, kanasta. SRF Malmö hälsar också välkommen på färganalys. Torsdagen den 21 februari klockan 18 är du välkommen på en trevlig kväll på föreningen Vendelsfrisgatan 13 i Malmö. Färg- och stilkonsult Bibi Årman visar och berättar hur olika färger påverkar vårt utseende. Vi får veta hur vi bäst kan matcha våra egna färger i hy och hår genom att välja rätt färg i kläder och makeup. Varma, kalla, starka eller milda färger. Bibi visar oss hur man tar fram det allra bästa hos sig själv. Följ med på en rolig och inspirerande kväll. Priset för färganalys och räkmacka är 200 kronor. Drycken är till självkostnadspris. Vi på kansliet tar emot din anmälan tidigast måndag den 4 februari på telefon 040 25 05 40 eller på e-post info@srfmalmo.se. Det är begränsat till 8 deltagare, först till kvarn gäller, och sista anmälningsdag är tisdagen den 12 februari. Väl mött, hälsar styrelsen.
SRF Ängelholm Båsta inbjuder till årsmöte lördagen den 9 mars klockan 11 på Nilssons restaurang Odd Fellowhuset, Rönnegatan 3A, Ängelholm. Inbjuden förhandlingsledare, Riksförbundets ordförande Håkan Thomsson. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar och efter mötet bjuder föreningen på sopplunch. Anmälan senast fredag 1 mars till Irene Wolf Gustafsson, telefon 070-154-7466. Välkommen, önskar styrelsen.
Och så har vi några förändringar i busstrafiken. Först den regionala busstrafiken som gäller Ystad. I Ystad börjar ett vägarbete den 16 februari på Jennygatan, vilket stänger hållplats Österportstorg, där regionbussarna 190, 301, Skåneexpressen 4 samt stadsbussarna 2 och 3 stannar. Resenärerna hänvisas till Ystad station. För Skåneexpressen 4 stängs även Gamla Vattentornet och Anirogatan. För stadsbuss 2 är också hållplats Bollen, biblioteket och Ystad arena stängda. Och här hänvisas resenärerna även till Adlercreutzgatan. För stadsbuss 3 gäller även där att hållplats Bollen är stängd, liksom Östra skolan, biblioteket, Aulingatan, Gödesgränd, Handskmakaregatan och Bruksgatan. Och för dessa bussresenärer hänvisas förutom till Ystad station också till Hälsobacken och Gamla Vattentornet. Vägarbetet håller på till den 18 februari klockan 4 på morgonen. Vi har en förändring i kollektivtrafiken som gäller Gantofta, Fjärestad, Vallåkra och då busslinje 209. På grund av ett vägarbete på Borslövsvägen i Gantofta kan inte linje 209 köra som vanligt under perioden 11 februari till 22 mars. Ordinarie tur från Helsingborg-Gantofta via Kvisttofta kyrka vänder i Vallåkra och kör tom tillbaka till Gantofta centrum och går på ordinarie tur mot Helsingborg. Extrabuss täcker sträckan Vallåkra-Fjärestad-Gantofta-Nymölle enligt ordinarie tidtabell och kör sedan även den tom tillbaka. En förändring i busstrafiken i Vellinge där det pågår ett arbete på Vellinge Ängar läge B fram till den 25 februari som innebär att hållplatsen flyttar cirka 20 meter bak eller i sydlig riktning. Och under denna period blir det också svårt med tillgängligheten för mer än en buss i taget. Och det pågående vägarbetet kring hållplats Malmö Fullriggaren med tillfälliga hållplatser på Riggaregatan strax före vändplatsen för stadsbusslinje 2 och för linje 5 snett emot vändplatsen på Östra Varvsgatan är förlängt ytterligare och beräknas nu vara klart den 18 april klockan 15. Och det här avslutade veckans nummer av Skånes taltidning. Vi hörs igen nästa fredag som är den 15 februari, då med ett helt nytt nummer av tidningen.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!